Så där, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden som vi idag spelar in på en torsdag. Så idag är vi superaktuella. Jag heter William Eriksson, med mig som vanligt heter du inte, utan jag har Stefan Wahlberg. Hur
är
läget?
Jo, det är bra. Det regnar och det är kaos i Stockholm till följd av någon FN-klimatmöte som pågår runt om i Stockholm. Eller det pågår väl vid Älvsjömässan, men de bor runt om i Stockholm, så det är polisavspärrningar överallt. Jag har tillbringat x antal timmar, det vore att ljuga, med väldigt många, många minuter i bilköer till följd av de här kortersverksamheterna. Det finns hur mycket poliser som helst i Stockholm. Och man är här i syfte, man har ju flugit in från hela världen med flygplan då, i syfte att diskutera hur farligt det är att flyga flygplan för klimatet.
Det är rätt lite både häftigt och intressant att jag tror att Stockholm måste vara en av nästan världens polistätaste städer just nu om man tittar per capita. Det är, jag tror jag såg över 60 uniformerade poliser när jag gick till jobbet i morse. Då var klockan ändå bara strax efter 7. De stod i varenda gatuhörn, det var polisbilar överallt. De hade små konferenser om hur dagen skulle se ut och sådär. Och jag får nog ändå säga att kanske inte att det skulle behöva vara så här hela mycket, men det är ganska trevligt och det känns ju ganska bra när man ser poliser överallt. Eller vad tycker du? Alltså jag tycker ändå, det känns inte så polistätt i Stockholm annars och säkert inte i andra delar av Sverige som är mer glesbefolkat heller, så är det väl ännu större skillnad. Men man mår ju ganska bra när man ser poliser.
Ja, det är en sån här uppfattning som ju styrks av även kriminologisk forskning och så, att polissynlighet är väldigt viktigt både ur brottsförebyggande perspektiv och inte minst ur ett trygghetsskapande perspektiv. Man ser poliser och poliser blir naturligt ett inslag av stadsbilden och inte bara en polisbil som åker förbi då och då med blåljus, utan också gärna fotpatrullerande poliser som på den gamla hedliga tiden.
Du, en annan sak som har med polisen att göra, Svenska Dagbladet publicerade en granskning här i veckan där man bland annat kunde rapportera om en så kallad tystnadskultur inom polismyndigheten, och det har till följd av det här börjat pratas mycket om vad det är som egentligen händer inom den här myndigheten. Så vi har varit inne på i poddar av det här slaget, men även i de här valpoddarna som vi har gjort med politikerna, så har vi ju frågat alla dem om liksom, hur är det möjligt att polisen fortfarande går på knäna trots de här enorma resurserna man har och uppklaringsprocenten i de här värsta gängkriminella delarna av Sverige och sådär är ju fortfarande väldigt låg. Nu pratas det om att det är en brist på erfarna mordutredare. Det verkar vara en nyckelfaktor enligt polisen för att man ska komma till rätta och till bukt med de här problemen och sådär. Men jag vet inte, Stefan. Är det bara en brist på personal som är problemet, eller finns det andra problem?
Det finns andra problem, och vi har ju pratat om det här så att vi nästan har varit hesa i den här podden, och vi har haft rikspolischefen Anders Thornberg här och vi har pratat om det i andra sammanhang. Det är en organisationsfråga, ytterst en ledningsfråga. De konstaplar och utredare som arbetar med sina funktioner gör naturligtvis i stort sett sitt yttersta, eller de allra flesta, men det funkar liksom inte längre, och jag tror att det här är ett uttryck för det som i många år har diskuterats, om att organisationsformen, ledningsformen och de attityder som så att säga sitter i väggarna när det gäller hur polisen ska organiseras är hög tid att riva upp på alla möjliga sätt och vis, därför att vi tappar duktiga poliser och vi tappar framförallt duktiga potentiella poliser till rekryteringen, därför att just nu är det en nedåt spiral i största allmänhet och de har sänkt begåvningskraven till en nivå som är tveksam, och vi vill ha poliser som faktiskt inte lever upp till en normal begåvning i någon mening utan går under den till och med.
Men om jag tittar på det utifrån så känns det som att det finns ju kompetens inom polismyndigheten. Det är inte det som är problemet, men jag tycker att det verkar som att man inte riktigt vet hur man ska använda den kompetensen som finns när det gäller förundersökningsledare i de här allra grövsta brotten. De finns ju där, och det måste ju handla om att de ska vara på rätt plats, att det är rätt personer som utreder rätt typer av brott. Då tror jag också att man som polis eller som organisation kan hantera att det finns en tystnadskultur inom den här gängkriminaliteten. För det handlar ju faktiskt i många fall säkert om att ställa rätt frågor, om att hålla rätt typer av förhör, om att ha tålamod, om att våga liksom hålla ut, så att man inte bara sitter och skyller på att nej, men det är ingen som säger någonting. Nej, men det är ju faktiskt en mänsklig rättighet man har att inte behöva uttala sig om saker och ting i ett förhör om man inte vill när man är misstänkt för brott. Så det åligger ju faktiskt på den myndigheten att lösa den gordiska knuten själva. Jag tror att det handlar om att det är fel personer på på fel plats och att de här personerna som vet hur man ska utreda grova brott inte får göra det, utan de får stå och mäckla med något avspärrningsband eller någonting vid en sån här FN-konferens. Jag vet inte, det är den känslan jag får.
Ja, dessutom så är det så att, och det här är verkligen inte bara ett svenskt fenomen, utan det här finns då i stora delar av världen att men nu pratar vi om Sverige, att poliskåren generellt sett, men då med fokus på polisledningen, de har en väldigt stort motstånd till att ta till sig av då empirisk vetenskaplig forskning inom till exempel kriminologi och rättssociologi och även sån forskning som rör polisoperativt arbete om hur man på ett effektivt sätt ska ägna sig åt både brottsuppklaring och brottsförebyggande arbete och även ingripande polisverksamhet. Man gör som man, om man nu lite överdrivet säger så här, man gör som man alltid har gjort utan att ta till sig det här och titta på det ur ett perspektiv som man till exempel, bara för att ta ett klassiskt exempel, gör inom läkarkåren. Där skulle det inte vara alls så att man bortsåg ifrån nya vetenskapliga rön. Och där är ju polisen milsvid ifrån alltså.
Men om man återigen kommer in på det här som vi har pratat om flera gånger när det handlar om exempelvis civilanställda. Om vi nu har det här läget att vi har en brist på poliser i yttre tjänst, många som jobbar i yttre tjänst slutar för att arbetsvillkoren är för dåliga. Det kan ju handla om allt om lön från till skiftarbete och allt möjligt. Skulle man inte kunna, man har ju extrema möjligheter att utbilda personer inom organisationen internt på polismyndigheten. Skulle man inte kunna använda sig på ett bättre sätt av exempelvis kriminologer eller forensiker eller allt möjligt, samhällsvetare generellt och även naturvetare som vill söka sig till polismyndigheten för att det är en spännande och intressant myndighet där man har möjlighet att, så att säga, göra karriär inom myndigheten, även om det inte alltid innebär att man gör karriär som i det privata näringslivet, att man kanske får jättemycket högre lön och sådär, men det finns ju extremt många arbetsuppgifter man kan ägna sig åt inom en och samma myndighet. Att utbilda dem internt och få civila utredare att börja utreda de här grova organiserade brotten som man nu har problem med. Eller vad tror du om det, Stefan? Är det en omöjlighet?
Nej, är det en omöjlighet? Ja, det finns ett stort motstånd till den här typen av reformer, inte minst från polisfacket. Va? Utan man vill ha en polis, vad ska vi kalla det för, ett sätt att bli polis på. Även oberoende av vilken nivå eller vilken funktion man har, så menar ju facket att det, så här ska det vara. Och jag är ju själv av den uppfattningen att man kunde korta den svenska polisutbildningen, låta de som genomgår den få behörighet att arbeta i yttre tjänst på alltså utrycknings- och ingripande verksamhetssidan i uniform. Därutöver så inför man en kvalificerad kriminalpolisutbildning som innefattar naturligtvis både allmän poliskunskap men också det som rör just rättssociologi, kriminologi, straffrätt. Man förstår på ett annat sätt hur rekvisiten är uppbyggda i brottsbalken för att kunna anses täckta utav en domstol. Men även då den delen som rör metoder utifrån ett forskningsperspektiv. Och den utbildningen skulle kunna vara öppna naturligtvis både för då, som man kallar för riktiga poliser, det vill säga de som har jobbat i yttre tjänst tidigare utifrån den utbildningen, men också för andra som har en annan bakgrund som då naturligtvis måste på något sätt få den klassiska poliserfarenheten på ett eller annat sätt genom att under en överskådlig period i vart fall kunna köra radiobil och så. Men du skulle vidga rekryteringsbasen till kriminalpolisverksamheten genom att öppna den sidoporten in, och de skulle behöva av både formella och även interna skäl få då bli poliser, alltså få polismansbefogenhet och inte vara bara civilanställda. Ungefär som man har gjort då tidigare med polischefsbanan där jurister har kunnat komma in och bli då polismästare och polisöverintendenter och sådär.
För det är väl, jag menar, det är väl inget som säger att man måste vara polisutbildad för att kunna analysera Encrochat-material eller hålla ett bra förhör eller på något annat sätt bidra till en kriminalutredning. Och då tänker jag att man måste kunna se, nu har vi det här perspektivet, nu tittar vi på utredningssidan. Sen finns det ju stora brister när det kommer till ingripande poliser och att de saknas och det är svårt att hålla kvar dem också. Det är en annan sak. Men nu pratar vi strikt utredningsverksamhet där man sitter inne vid ett skrivbord eller i ett förhörsrum eller någonting. Då behöver man ju varken vara beväpnad eller kunna köra radiobil för att hålla ett bra förhör, tycker jag i alla fall.
Nej, det man ska högakta hos det som jag då kallar för riktiga poliser, det är alltså den här operativa erfarenheten och kunskapen av hur buset tänker och hur buset resonerar.
Men kan man inte lära sig det,
det är klart man kan.
Genom att gå en intern utbildning på polishögskolan med en polis som håller i utbildningen?
Ja, det kan man säkert. Men under alla omständigheter så är det kanske inte den avgörande kunskapen för att bli en bra kriminalpolis. Den ska vara naturligtvis meriterande, men den ska inte vara den enda kunskapen som är meriterande. Därför att kommer du in med en fin erfarenhet och utbildning ifrån en akademisk sida där du har då mer än någonting som skulle kunna leda till att du blir en väldigt bra kriminalpolis, så ska det kunna viktas då lika tungt, tycker jag. Och det hade varit en ynnest för polisen, tror jag, att kunna få den, så att säga, sidovägen in till framförallt kriminalpolisen. Men detta är inte sagt att det på något sätt är andra gradens poliser som är yttertjänst, tvärtom, de är hjältar, va? Jag är den allra första att framhålla det, men det är till stora delar ett annat typ av yrke att vara första ledens poliser och göra polistaktiska överväganden vid upplopp och kravaller och vid vanliga ingripanden och socialt medla i konflikter som man kommer till där det har hettat till i stunden sätt och så vidare. Det är en typ av yrke. Sen har du kriminalpolisarbetet som naturligtvis är nära förknippat med detta och som idag är en naturlig fortsättning på polisarbete i yttre tjänst. Men än en gång, det finns andra sätt att kunna tillgodogöra sig den typen av kunskap som kan då åtminstone komplettera det utbud som finns ifrån då riktiga poliser, om jag då än en gång kallar dem för det, för att hålla de här två grupperna isär så här långt. Man kan till exempel titta på vissa polisorganisationer i världen, kanske en av världens mest kända polisorganisationer, nämligen FBI. Där har du ett krav på att du ska ha en akademisk, minst en fil. Kand. Det spelar inte så stor roll vilket ämne, gärna beteendevetenskap eller juridik naturligtvis, eller annat som ligger nära till hands, men det på ett eller annat sätt anses ge, det här insåg redan Edgar Hoover när han startade FBI, att det så att säga gav en större bredd på människor. Det gav en annan typ av människor som kom in. Va? Och det tror jag man skulle kunna korsbefrukta de här två med stor framgång inom svensk polis.
Ja, alltså för att använda regeringens uttryck så vore det väl korkat att från polisledningens sida inte vända på varenda sten, om man nu kan konstatera att det är det här problemet man har. Sen verkar man ju ha andra problem när det gäller tystnadskultur inom myndigheten. Det tycker jag också man får skärpa till sig med. Men nog om detta, vi går vidare. Stefan, nu ska vi prata om något väldigt intressant här när det kommer till straffrätt, nämligen det faktum att Högsta domstolen har meddelat resning i det så kallade Malin-fallet. Den här 16-åriga flickan som våldtogs och mördades i Husum norr om Örnsköldsvik i november 1996. Hon försvann ju spårlöst lite tidigare men hittades sen då ett halvår senare mördad och våldtagen. Då är det så här att en man kom att misstänkas för det här. Han dömdes i tingsrätten med frikändes senare i hovrätten. Det fanns en spermafläck på den här Malins byxor. Med den tidens teknik då, sent 90-tal, så kunde man inte analysera den. Nu är det så att man kan slå fast att den här spermafläcken kommer från den här mannen som då alltså dömdes i tingsrätten och frikändes i hovrätten, så nu blir det resning. Vad säger du? Jag vet att du har följt det här fallet och gjort en del journalistiska projekt kopplade till det. Vad är din gut feeling bara när du fick reda på att HD meddelade resning?
Nej, det är inte varje dag som Högsta domstolen beviljar resning i ett 25 år gammalt mordärende, och i synnerhet inte till nackdel för en person som har friats. Högsta domstolen har i det avseendet en mängd frågor som inte bara ska besvaras utan som också i det här fallet, vågar påstå efter att ha läst resningsbeslutet, är besvarade också. Det är väldigt hårda krav för att kunna resa ett 25 år gammalt mål till nackdel för en person som har friats. Va? Och min reaktion är väl att egentligen är det så här att om man följer ordalydelsen i rättegångsbalkens bestämmelser om resning så ser det betydligt mycket enklare ut i teorin att få resning beviljad än vad det är i praktiken, och det vet alla som har sysslat med sånt här. Det man beviljar på i det här fallet är just den här vanliga resningsgrunden, nämligen att det har framkommit då nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång utav målet om de hade varit kända vid den tidigare rättegången. Och så långt kan man säkert åberopa ny bevisning i väldigt många mål, men riktigt så enkelt ser det inte ut med tanke på HD:s praxis som är väldigt, väldigt strikt. En av de mest klassiska exemplen på det är när man då 1997 inför julledigheten, vill jag minnas, i november-december 1997 avslog ju Högsta domstolen riksåklagarens ansökan om resning mot Christer Pettersson, som då hade friats för mordet på statsminister Olof Palme tidigare, och RÅ ansåg sig ha en ny bevisning. HD tyckte inte att det räckte, och det var väl många som då ansåg att HD visade prov på stark integritet och lag efterföljelse på ett sätt som är tänkt att ske i den här restriktiva sammanhangen. Andra tyckte att det var märkligt, därför att man trodde nog att HD skulle, så att säga, inom citationstecken, ställa upp på vad RÅ kom dragandes med då.
Det som är lite intressant med det här målet, tycker jag, det är ju att i november 2020 så inkom ju riksåklagaren med en framställning om att Högsta domstolen skulle förordna en kroppsbesiktning av den här mannen, så att man skulle få ta ett salivprov för att göra en DNA-analys av den här spermafläcken, när man då kunde konstatera att man kunde använda sig av den här nya tekniken. Men HD slog ju fast då att nej, men det fick inte riksåklagaren göra. Men efter det här då, så har ju då polisen gjort en fördjupad uppföljning, som man säger, av vad som har hänt med de spår som tidigare hade säkrats i utredningen. Då kunde man hitta ett blodprov som man hade, citat, glömt någonstans på NFC eller inom polisen. Och genom det blodprovet så har man nu kunnat konstatera att det är samma DNA i blodet som på den här spermafläcken. Så det är ju lite intressant också. Då är ju min fråga till dig, som är lite mer expert här på processrätt än vad jag är. Det faller inom ramen för den fria bevisföringen, eller hur funkar det?
Ja, det gör det ju, och det här resonerar ju HD kring i sitt beslut också. Och det här, man kan säga precis, alltså, som du, det här är en av de känsligare punkterna i resningsförfarandet rent processuellt, därför att du måste, när det gäller nackdel för en tidigare friad person, både ha uppfylla så kallade ursäktlighetsrekvisitet, det vill säga du måste alltså kunna på ett godtagbart sätt förklara varför det här inte är åberopat vid den förra rättegången. Men du måste också följa den regeln som säger att de nya omständigheterna får inte vara kända längre än ett år innan ansökan om resning lämnas in. Ibland är det inte så enkelt så att man har hittat ett nytt spår och så går det ett år, utan ibland är det så komplicerat så att man kanske inte riktigt vet när den här gränsen uppkom, eller till och med att ett spår inte blev aktuellt att bevilja resning på förrän man hade hittat ytterligare ett spår som så att säga styrkt upp det, och den sammantagna bilden gav vid handen att det här kunde vara resningsgrundande. Och beträffande det senaste alternativet där, så var det just det som man avslog 1997 från HD-sidan när det gäller Palmemordet, att de, så att säga, man levde inte upp till det här ettårskravet, därför att det hade då sprids ut över en längre period om nya spår som riksåklagaren ansåg sig ha mot då den tidigare friade, eller den friade ska jag säga, Christer Pettersson.
Det som också blir intressant när man läser resningsbeslutet från Högsta domstolen, det diskuterade jag med vår chefredaktör Erik Tagesson i måndags när det här beslutet kom, det är ju att läser man det här resningsbeslutet från sida 1 och de här 7, 8, 9, 10 sidorna eller vad det är nu hela vägen, så blir det ju som att det är inte fråga om en ny prövning i hovrätten som ska göras, utan frågan är ingen alls, utan han ska dömas, den här mannen. Så tolkar man ju resningsbeslutet när man läser det, tycker jag. Det kan jag känna är lite problematiskt, för att det är klart att det är ett jättestarkt bevis att hans spermafläck finns på de här byxorna och att man kan koppla det till det här blodprovet. Men det hade ju aldrig ensamt räckt till en fällande dom. Sen är det klart att man kan åberopa samma bevisning i övrigt som man använder sig av i både tingsrätten och hovrätten i det tidigare förfarandet. Men någonstans blir det lite så här, ja, är det så att man nu ska hålla en hovrättsförhandling bara för att man ska hålla sig inom grundlagen och Europakonventionens gränser, men det är redan på förhand bestämt att han ska dömas, eller hur funkar det?
Nej, alltså egentligen är det inte så.
Men det är den känslan man får, tycker jag.
Man kan säga att det är, statistiskt sett är det en stark fingervisning när HD beviljar resning om att det kommer gå på ett visst sätt. Hovrätten ska även i det här sammanhanget göra samma grannlaga granskning av den nya bevisningen tillsammans med den gamla bevisningen och hellre fria än fälla. Så att, och det finns sådana fall, men jag förstår vad du menar, och det enda HD i formell mening egentligen säger här, det är just att hade den här bevisningen förebringats för en tidigare rättegång, så hade det sannolikt lett till en fällande dom. Man säger inte att det hade lett till en fällande dom, för då hade man ju verkligen gått över vad man skulle ta ställning till som Högsta domstol. Men indirekt så kan man naturligtvis läsa det så, när det handlar om så tydlig teknisk bevisning som vi har möjligheter till idag som inte fanns då när Malin mördades på för 25 år, 20, vad är det, 26. 26 år sedan till och med. Och det där blir ju intressant därför att om, vad händer om hovrätten friar och RO överklagar en sån friande dom till HD? Ja, då ska ju HD göra en, om man nu beviljar prövningstillstånd naturligtvis, men då ska man då göra en ny prövning och höja sitt krav från att det då sannolikt skulle lett till en friande dom då till att det nu ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Och det är klart att alla som kan någonting om process, rätt och bevisvärdering förstår att det finns en avsevärd skillnad där. Och frågan är då, är det så att det här egentligen bara då med väldigt hög sannolikhet binder den här personen, nu då misstänkte personen, till Malin? Bevisar också att han är gärningsmannen, och det där är ju en sån där som vi själva som jobbar med de här grejerna vet det är skillnad på det, även om det kan framstå som uppenbart, men det är skillnad på det, och det ska bli spännande att se vad hovrätten kommer fram till. Jag säger varken bu eller bä, jag säger bara i ett avseende att jag tycker att den nya tekniska bevisen och de möjligheter som finns ska kunna öppna möjligheter för resning, men då ska det också gälla i båda riktningarna, det vill säga man ska inte ha den restriktiva hållning som många gånger har visats från överinstanserna när det gäller brottmål till fördel för en redan dömd person. Då måste man titta på det här också.
Ja, jag kan ju tycka om man bara tittar på det ur ett, alltså utifrån och inte tar in några känslor överhuvudtaget, som att det kan vara oerhört viktigt för den här Malins föräldrar och övriga familj att man får det här prövat igen, så tycker ju jag åtminstone, och så är det väl, att det ska krävas extremt starka skäl för att man ska bevilja resning till nackdel för en frikänd person, för det är ändå trots allt, speciellt när det har förflutit 25 år, så vet vi att det finns ingen preskriptionstid för mord på det sättet, så det ska väl inte vara dött och begravet, men 25 år tillbaka, det är väldigt, väldigt lång tid. Den här mannen, han häktas nu igen för att HD anser att det finns flyktfara. Det är också ganska ingripande åtgärd att häkta någon för ett brott som har skett för 25 år sedan. Och jag tycker nog att, ja, absolut, den här tekniska bevisningen väger ju tungt, men det får liksom inte bli ett sluttande plan som du brukar säga när det gäller resning till nackdel för en frikänd person.
Alltså det viktigaste här, HD har ju varit alltså envisa in i döden med att åberopa då vikten av att den så kallade orubblighetsprincipen tillämpas vid resningsärenden. Det vill säga att res judicata status på ett ärende, lagakraftvunnen dom ska man kunna lita på som huvudregel, och att det ska finnas extraordinära omständigheter som krav för att en lagakraftvunnen dom ska kunna rivas upp. Och i någon mening så är det ju så att ju längre tid som har gått, desto knepigare blir det ju både praktiskt men även utifrån de resonemang som finns kring preskription och så normalt. Man kan säga att samhällsintresset generellt sett minskar ju med tiden, och även bevisning kallnar och sådär. Så att det här är intressanta frågor, och den nya tekniken har ju ställt saker och ting på sin yttersta spets här när det gäller just resningsmöjligheter. Va?
Vi får väl se vad som händer. Det här kommer bli medialt uppmärksammat när det ska prövas i hovrätten. Det sker nog ganska snart, och Dagens Juridik kommer naturligtvis att följa utvecklingen. Ja, Stefan, nu ska vi prata alkoholmonopol, alkohollagar och olovlig anskaffning av alkohol. Det är nämligen en 34-årig amerikansk medborgare som ganska nyligen här dömdes till dagsböter för så kallat olovligt anskaffande av alkohol. Han fick en idé och utvecklade en app för att möjliggöra hemkörning av alkohol från Systembolaget. Han var uppe på Systembolaget och visade lite powerpoints och pitchade den här idén, och enligt honom så följde den så att säga i god jord hos Systembolaget. Men efter ett drygt år igång så skickade man ett varningsbrev från Systembolagets sida via en advokatbyrå. Han rättade sig inte efter de här anmaningarna i det varningsbrevet. Då polisanmälde Systembolaget honom, och nu har han alltså dömts. Det här har upprört många läsare. Jag vet inte om det är upprört, kanske inte har gjort, men jag har fått väldigt många mejl från människor som verkar vara väldigt trötta på Systembolaget överlag och på alkoholmonopolet och den fyrkantighet som omgärder det här monopolet. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det är ett lite tramsigt brott, och jag vet inte, är det Systembolagets uppgift att hålla på och polisanmäla människor som försöker att utveckla möjligheten för personer i Sverige att få sin sprit hemkörd under de öppettiderna, ska jag säga, som Systembolaget själva har?
Alltså det som, så vitt jag har förstått från det här fallet, så är det som är misstaget är att han genom den här affärsidén har agerat mellanhand. Det är inte bara en transport av alkohol som har skett, utan, för det får man nämligen göra. Utan han har så att säga betalat eller sett till att chaufförerna betalar för den här alkoholen och därefter i sin tur förmedlar den vidare mot legitimationskontroll och på alla sätt och vis. Så det har ju aldrig ens gjort gällande att det skulle vara någon form av langning till minderåriga i det här sammanhanget. Utan han har i praktiken då genom den här företagsidén blivit mellanhand, och det får man inte vara om man inte är godkänd att vara mellanhand, eller som till exempel utskänkningstillstånden innebär för krögare och sådär. De får ju köpa in alkohol direkt från leverantör och sen naturligtvis sälja den vidare. Men det får man inte göra som om man köper från Systembolaget på det här sättet och sen säljer det vidare. Får inte vem som helst göra.
Det som är intressant är att det han trycker på mycket när det är i den här domen, det är ju att han har haft alltså kurirer eller chaufförer eller vad man ska säga, precis som du säger, som då har kört och betalat och hämtat upp den här alkoholen och sen kört det hem till kunderna. Han har bara gjort under Systembolagets öppettider. Han har, precis som du sa, kontrollerat legitimation och sen har de tagit ut en leveransavgift. De har så att säga inte lagt på några kronor här och där på varje öl eller vinflaska eller spritflaska eller någonting, utan det har bara varit en fast leveransavgift, och då har kunderna betalat antingen via Swish eller via någon kortfunktion då, och då hävdar man att nej, men så får man absolut inte göra och det är inte rimligt. Men jag tycker att det är intressant att han, trots då att man skulle kunna se det här som någon form av utvidgning av Systembolagets verksamhet, så är det ju så att han har ju bara levererat mellan 10 och 19 och samma tider som Systembolaget, öppet på helgerna, kontrollerat legitimationen, det har inte varit några mindreåriga som har köpt och så vidare. Är det så farligt då?
Nej, jag tycker ju inte det. Jag menar, du frågar mig, så jag av principiella skäl motståndare till det undantag Sverige har för att få behålla sitt alkoholmonopol, statlig alkoholmonopol. Så att på rent ideologisk grund så är det ju inte det. Men utifrån de lagar vi nu har, så är det möjligtvis så att det här är ett sånt där ärende där man kan säga att ja, det är rätt dömt i och för sig utifrån lagen. Men det är kanske så att lagen är tokig, och man kanske också kan, som du själv inledningsvis sa, ha synpunkter på huruvida, jag vet inte, är det Systembolagets sak att sitta och polisanmäla sånt här, när man till och med själv har deltagit i någon mening i att så att säga tjänsterna kommit praktiskt till användning. Jag tycker att det är fyrkantigt, ja.
Jag kan ju tycka att, alltså jag har inga synpunkter på att vi har ett systembolagsmonopol i Sverige. Det är dessutom ett väldigt bra utbud, och de pressar ju ner priserna, och det är ibland billigare att köpa än att köpa i andra länder där man själva producerar vin och annat och sådär. Men en sån här typ av tjänst där man dessutom, som sagt, återigen håller sig till Systembolagets öppettider, man är noga med sin legitimationskontroll, och domstolen kan konstatera att under de här 6 månaderna så har det skett ett större antal inköp. Ja, men det kan ju vara en person som har köpt 2 öl eller någonting, och att vissa av de här inköparna uppgått till relativt höga belopp. Jag menar, det är inte så att han har köpt som människor åker till Tyskland och fyller en hel lastbil med liksom 200 flak starköl eller någonting, utan det är ju små volymer också.
Ja. Jag vill bara säga det här, nu blir det här plötsligt en diskussion om Systembolaget.
Det kan det väl få bli?
Ja, absolut. Så här, jag delar din uppfattning. Systembolaget har både god service, god kunskap och ett gott utbud. Kanske till och med ett av världens bästa, brukar människor som kan sånt här betydligt bättre än vad jag kan området påstå. Det var inte det jag vände mig mot, utan jag vände mig mot den ideologiska förbudspolitiken och storbrorsmentaliteten i det här. Bara för att göra den saken helt klar. Jag handlar också på Systembolaget, även om jag tycker då att det känns ibland som man är bakbunden av staten och har staten som förmyndare i det här sammanhanget. Men det är en helt annan diskussion. Vad var din fråga nu då?
Nej, men min fråga är också så här. Han trycker ju på här i den här domen. Han är ju för det första amerikansk medborgare. Och han hävdar ju att han har varit av en annan uppfattning än Systembolaget och den här advokatbyrån om hur den aktuella bestämmelsen ska tolkas. Och tingsrätten var ju då inne på frågan om det kunde vara fråga om straffrättsvillfarelse, att han då inte hade haft insikt om hur den här regleringen såg ut och så vidare. Men då konstaterar man att han var av en annan uppfattning än Systembolaget om hur de här bestämmelserna ska tolkas. Det innebär inte att man har saknat uppsåt, och det är väl också så här, ja, kan man fråga sig.
Alltså, rent generellt så är det så att straffrättsvillfarelse är normalt inte ansvarsfrihetsgrundande. Däremot så är så kallad verklig straffrättsvillfarelse, det är normalt däremot ansvarsfrihetsgrundande. Därför att, och vad är det då? Skillnaden är att du då har frågat, gjort vad som kan ankomma anses ankomma på dig för att reda ut rättsläget. Det vill säga, normalt brukar man framför att om du ostridigt har ställt en rak fråga till en myndighet som har att svara på den frågan och myndigheten svarar på felaktigt sätt, så ska du kunna förlita dig på att det svaret inte var felaktigt utan korrekt, och därmed så kan du gå fri från ansvar. Däremot att bara ha en annan uppfattning om hur en rättsregel ska tolkas är normalt inte ansvarsfrihetsgrundande. Va?
Nej, och det du säger här är också intressant, för som jag tolkar det så har han ju dessutom under den här utvecklingen som sagt varit i kontakt med Systembolaget och ställt lite frågor till dem och sagt att han har fått vissa svar därifrån. Men då konstaterar ju domstolen att Systembolaget är ingen myndighet, så att av den anledningen så blir inte det du sa här alldeles aktuellt. Men vi ska avslutningsvis säga också att han överklagade den här domen från tingsrätten till hovrätten, men han får inget prövningstillstånd, så att det här kommer inte ens prövas i hovrätten. Och det var väl också så här, det här är ingenting som prövas varje dag. Kanske man hade kunnat kosta på sig att pröva i hovrätten.
Ja, i det avseendet håller jag absolut helt och hållet med dig. Därför att, än en gång, dussinmål där det är klockrent hur lagen ska tillämpas och hur straffmätning ska ske och så. Där kanske man inte alltid behöver meddela PT från hovrättens sida. Men i den här typen av ganska ovanligt mål, där det dessutom finns onekligen en möjlighet till någon form av skönsmässig tolkning, och det är trots allt ett brottmål som ska då... Om det kan tolkas på olika sätt så måste den, och det är rimligt att tolka den på ett annat sätt, så kan det finnas anledning att pröva i hovrätten, tycker jag.
Hade det inte funnits anledning att göra det också med anledning av att det hela tiden dyker upp nya såna här appar, och det finns företag som på ett eller annat sätt försöker att gå runt monopolet genom olika typer av leveranssätt och så vidare. Systembolaget har varit rätt aggressiva på senaste tiden med att just polisanmäla sådana företag som de tycker utmanar monopolet och sådär. Och vi har ju en alkohollagstiftning. Alkohollagen är väldigt gammal. Den är absolut inte skriven under en tid där man förväntade sig att det skulle komma appar och internet och såna här saker som skulle kunna utmana monopolet, vilket ju enligt mig i alla fall gör det ännu mer konstigt att hovrätten inte vill pröva det här.
Ja, och om vi bortser från juridiken för en sekund och tänker på politiken, som möjligtvis kan påverka juridiska bedömningar ibland direkt eller indirekt, så är det så att, än en gång, Sverige har ett undantag inom EU för vår rätt att behålla det här statliga systembolagsmonopolet. Och det undantaget måste säga vårdas väl på det sätt att vi inte kan urholka det. Och det är en av orsakerna till att man inte har velat gå med på så kallad gårdsförsäljning från gårdar som vill sälja eget vin och så. Att man ska som krav enligt det här undantaget hålla det här väldigt strikt, därför att vi har den så kallade traditionen och vi har ansett att det har främjat det socialmedicinska välmåendet i Sverige och så vidare. Det kan jag inte diskutera om det stämmer, men det är så att säga motiven bakom att man har beviljats det här undantaget, som gång på gång har ifrågasatts, vill jag påstå också.
Ja, det var det, Stefan. Nu är det väl bara att vi sticker upp här till Systembolaget och passar på medan de är öppet, höll jag på att säga, så kan vi köpa nubben till midsommar redan nu, för vi hinner inte snacka mer idag, för du ska iväg på någon viktig lunch, har du sagt.
Vad vill du ha för nubbe då?
Jag vill ha klar bara.
Klar?
Alltså... Ja, renat.
Renat, det är väl ingen nubbe, det ska vara kryddat.
Ja, okej. Okay. Ja, men då vill jag ha beska droppar.
Ja, beska droppar brukar jag alltid åka på, för det är ingen annan som vill ha i de här små lådorna.
Piratens beska droppar. Stort tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi hörs nästa vecka igen.